Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongkristinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och varmt välkomna till podden Inte din morsa.
Yay, vi sitter här och läser Hänt Extra.
Alltså det här är ett guilty pleasure jag har. Jag har precis läst här om Alexander Kronlunds tragiska uppväxt.
Jaha,
och
jaha.
Man tänker inte helt ogivet på dig där.
Och min olyckliga tid med Alexander Kronlund.
Vi ska inte liksom göra ett knullträd här. Vet att jag gjorde ett knullträd en gång? Det var så roligt.
När var det här?
Det var när jag var ihop med Ville, tror jag. För vi ville se liksom om hur långt ett knullträd sträcker sig. Istället för ett släktträd då, så ritar man upp sig själv som en mindmap med då olika små strängar till personer som man har legat med. Och det räcker alltså med att man har legat med en väldigt promiskuös person för att i stort sett ha direkt koppling till Madonna.
Ja, precis.
Jag vet inte hur vi kom fram till det, men det var liksom att så här, jag var i stort sett buksvåger till Madonna på det ena eller andra sättet.
Svåger, inte syster.
Vad heter det? Svägerska?
Ja.
Vi hade fruktansvärt roligt när vi gjorde knullträdet. Alltså.
Oj.
Det kan jag rekommendera som fredagsunderhållning.
Ja, inte när ni är nykära bara.
Nej,
det kan slå tillbaka.
Man kan också göra det här med en tjejkompis. Ja. Man behöver liksom inte sätta sig med sin partner och börja böka i gamla ex och ligg och annat.
Det där var ju återkommande för Nöjesguiden under den här tiden när du var tillsammans med Ville. Att de gjorde just de här... Anna-Lotta Gunnarsson, Anna-Maria,
du vet. Men då var det mer att man hade varit ihop med dem.
Jo,
men... Det här var så explicit liksom att...
Du menar att man inte har legat med varandra när man har varit ihop med dem?
Men många är oskuld faktiskt. skit i det nu. Du har legat med Alexander Kronlund och det är väl ingen hemlighet?
Det vet jag inte. Eller, han har väl legat med alla så att det, man känner mig väl liksom inte utvald, det kan jag inte säga. Men det som är roligt med skvallertidningar är ju att de som jobbar med skvaller jobbar ju med det under många år.
Mm.
Jag vill inte jämföra med bödlar på något sätt. Men det är ju vissa yrken som till exempel man jobbar på BUP eller man jobbar på bar, så att man bara orkar några år. Ta Hasse Shimoda till exempel. Hur länge har han, hur gammal är han i gamet?
Nej, men han har liksom ägnat hela sitt yrkesverksamma liv mer eller mindre åt det här. Och att vi hade ju också då Daniel Nylén, var ju också en sån här skvallräv. Alex Schulman har också jobbat på, och inte Hänt Extra så...
Men det är Damernas Värld han började på. Lite
kan det ha varit Svensk Damtidning eller sånt där. Men det är ju i alla fall en väldigt speciell genre av tidning. Man kan nästan inte kalla det för journalistik, tycker jag. Utan det är liksom någon annan typ av så här fabricerad underhållning.
Ja. Det är som TikTok i tidning. Jag tror att det är därför det går så himla bra. För ingen orkar läsa de här djuplodande reportagen i magasin. Jag hade en killkompis till mig som sa så här, igår sa han till mig, jag skulle bara kolla vad mina barn kollar på TikTok. Liksom, jag bara gick in och bara tryckte på, för det är inte att man behöver göra någon val. Det är som att det liksom tsunamin forsar fram. Och han sa det, jag gjorde klockan ungefär vid 7 så satte jag igång. Klockan 9 ringde min flickvän och var så här, varför kommer du inte för? Han bara säger, det var som att det var 10 minuter. Det var liksom så här, han fattar så här, djävulens påfund. Han bara, jag vill bara vara kvar i den här världen. Det är där jag kan vara och verka och leva. Nej, han bara säger, 2 timmar gick som att det var 5 minuter. När man sitter själv så är det folk som dricker ur olika liksom läskeblaskor i olika färger. Folk som äter på olika sätt med olika maträtter. Och allting är ju otroligt estetiskt, för det är ju bara de som är best of the best som får vara kvar.
Mm.
Och de här jävla, ursäkta, men TikTok-rätterna nu som Frasse och Bobo vill att vi ska laga.
Mm.
Nej, det blir alltså, för de här som gör de här TikTok-rätterna, de har liksom 50 kilo kyckling, 40. Det är ju olika när brödbitar på varandra, så att det ser ut som att det är så fläskigt och så gott. Men vem har råd att köpa 50 kilo kyckling för att göra en provmacka?
Ja, men det är ju väldigt roligt när de kommer med olika just här specifika rätter som man bara, men gillar du sånt här?
Ja.
Du som aldrig ens har liksom velat äta en grönsak typ. Och så plötsligt så är det någonting som ser så aptitligt ut i deras ögon så att de bara inte kan låta bli.
Nej,
att
de måste ha det
tillagat. Ja, nej, det är ju magnetiskt. Och mat generellt attraherar väl vår... alltså den sjukaste så här TikTok-trenden som jag såg att Fox att titta på, och som man bara, vad fan är det som pågår här? Asiatiska kvinnor som sitter och äter
och dricker
obskyra mängder mat, och inte vilken mat som helst, utan det är stora bläckfiskarmar. Alltså lite så här halvpornografisk känsla på det. Det smaskas, det slickas, det slurpas. Det är liksom så här... Och de tuggar med öppen... Ja. Och så dricker de... klunka. Och liksom de här matljuden är också med. Och det måste ju vara någonting som är magnetiskt, tänker jag, för människor som lever mer eller mindre i svält. Alltså som inte har råd att äta mat. Att det är liksom så fascinerande att titta på någon som bara... obegränsat för att trycka i sig mat. Och liksom fin mat kanske deras ögon, jag vet inte. Men även folk som gillar ju och uppskattar att titta på den här typen av videos, obviously. Det är så jävla knäppt. Och jag följer också med fascination. Men det, någonting med mat är ju liksom magnetiskt beroende från kallande för de allra flesta barn och människor verkar som att titta på. Och det är faktiskt min första spaning den här veckan och ett kulturtips som jag känner att jag bara måste få dela med mig av.
Går vi bort från skvallet nu?
Vi går bort lite grann från skvallet. Vi tar en liten
kulturgärning
här. Från fin till ful. Ja, men vi går in på fin nu. Vi går in på fin. Sen ska du få avslöja hur mycket skvalleri och skvallerad som du bara kan. Men jag är uppfylld av serien The Bear, som så många andra.
Just det, jag har inte sett den. Kanske ikväll.
Ja, nej men alltså, nej, gör det bara.
Vad handlar den om?
Den handlar om mat. Den handlar om en kock. Och den handlar om dysfunktionella regler. Den handlar om medberoende. Vår älskade huvudperson går ju på sitt första Al-Anon-möte. Nej men alltså, den är så fin. Och det handlar om att bli liksom mentalt besatt av någonting. Och liksom, du har jobbat restaurang, jag har gjort det, jag tror att de allra flesta någon gång har liksom befunnit sig i restaurangkök och fått känna på den här enorma jävla stressen, den här känslan av att vara totalt i närvaro. Det är ganska få grejer som kan försätta en i det, men att vara i ett restaurangkök så man är helt, du gillar bubblor, det där är en bubbla deluxe. Men det handlar också väldigt mycket om vad liksom en gemenskap i en, alltså en kockgemenskap förmår kanske ersätta en hel familj. Alltså så här, lost souls hamnar ofta i restaurangbranschen och skapar tillsammans en, från att vara en jävligt dysfunktionell restaurang till att bli liksom top notch. Jag ska inte gå in och liksom avslöja för mycket mer, men det är sån magnetiskt jävla bra huvudrollsinnehavare.
Men vad är det med krogen där? Du har jobbat på krogen. Har du jobbat mycket på krogen?
Det har jag. Nej, alltså, herregud, krograver skulle inte tycka att jag har jobbat någonting på krog. Men jag jobbade ju på Tosa Sushi Bar, som ju var en japansk sushi bar helt enkelt. Men det var ju japaner som drev den och japanska kvinnor som drev den. Så jag lärde mig otroligt mycket där. Och det var ju en väldigt speciell stämning i det här köket. Också massa så här kvinnor som kom från ganska trasiga liksom, relationer framförallt, som hade lämnat sina karar och bara bestämt sig för att vi kör själva. Alltså så här, kvinnor som har då träffat sjömän, svenska sjömän, och blivit liksom lite så importerade till Sverige.
Om du ryska fattar. Bussen.
Ja, men lite så. Och som istället har bara bestämt sig för att skapa sig egen framgång, eget liv. Så sjukt roliga, härliga människor. Så där jobbade jag i 2 år. Och sen har jag jobbat på café, jag har jobbat som nisse på restauranger. Alltså så här, ja, jag har jobbat min beskärda del på krog.
Ja, men kände du, jag har ju inte jobbat jättemycket, men jag jobbade på 66an som det hette. Som är nu Marie Levaux. Där jobbade jag, tror att jag gick i första ring, jag var 16 år. Och ja, men serverade alkohol och så, jag vet inte, fick man ens det?
Jag tror man fick vara nisse.
Ja.
Jag vet inte om man fick jobba i bar, men det kanske var helt andra regler. Det kanske man visst fick på din tid. Det fick man säkert.
Och sen har jag varit, som du säger, på café och i glassbar och i frukostrestauranger och dit. Och det är som du säger, det är någonting med den där bubblan, för att man anpassar sig hela tiden efter varan, förstår du? Det är något som ska tappas upp, det är något som ska fyllas på. Det är lite, jag tycker det påminner lite om så här mjölka, alltså så här bondesamhället. Det är liksom en miniversion, en lyxigare version av det. Och jag kan också uppskatta det, men jag förstår det där som det frambringar, när lojaliteten, solidariteten, det är vi som kockar, servisen, det blir väldigt sektliknande.
Ja, och det är också en ganska osund arbetsmiljö många gånger, därför att det är så här sjukt stressig, och att du förväntas liksom jobba övertid och du förväntas hugga i på ett sätt som man typ bara gör i hemtjänsten. Alltså det är så här svintungt arbete som pågår från tidig morgon till sen natt. Och det är liksom ingen som riktigt ifrågasätter det där. I alla fall var det så på min tid. Utan det är liksom bara att göra det man ska ungefär. Och att man ofta står i en så här källare. Det är inget ljud och inget ljus som kommer in, utan man är bara där nere.
Ingen
här
i skrika.
Nej, lite grann alltså. Och lite så här, ja men också så här, en och annan kuf som också har sökt sig till de där miljöerna, för att man liksom inte kanske riktigt klarar av samhällets övriga krav. Mm. Som Horace beskrev det, liksom natten och dagen, att det finns ett dagsamhälle där människor som är förmögna till liksom struktur och planering och att förhålla sig till de normer som finns, där lever man liksom ett gott dagsliv. Och sen natten, det är liksom ett ställe dit folk gör besök på fredagkvällar. Ansvar, rutin, planering, allt bara upphör, så är man bara i något härligt liksom festrus. Men man ska ju tänka på att människor som jobbar på krog, det är som att de befinner sig i natten hela tiden.
Liksom, gillade du att jobba på krog? Blir du då jag en nattmänniska?
Nej, jag har aldrig varit så slut, så trött, fysiskt och psykiskt, som när jag jobbade på krog. Både när jag jobbade som servitris och nisse. Mm. För det är någonting med den där maxade stressen, att man måste liksom vara så jävla närvarande. Men sen också alla ljud. Mm. Allt skrammel, allt tungt så här fysiskt arbete. Jag har jobbat i hemtjänst många år också. Det tycker inte jag ens var hälften så jobbigt som att vara servitris. Servitris tycker jag har varit ett absolut i särklass tyngsta jobb jag någonsin haft. Jag bara koncentrerar sig. Jag skulle aldrig klara av att jobba heltid som servitris. Jag skulle inte palla det. Det beror ju säkert på vilken restaurang man jobbar på också. Och vilka tider man har och sådär. Men det, jag tyckte det var skittufft. Jag kände tidigt att så här, det här skulle jag inte klara av.
Mm.
Och att ha en restaurang, det var liksom en dröm när jag var yngre. Men bara nej, för helvete, don't go there. Man kommer typ bränna ut sig deluxe.
Och också det där, hur lätt det är att bara fastna. Jag som kan, nu har jag varit så himla trött senaste veckan. När jag så här somnar med barnen, när jag kan knappast gå upp och tvätta bort smink och borsta tänderna. Jag bara så här, jag vill bara gå in i vår liksom lilla så här familjebubbla.
Mm.
Och jag tror också att jag har köpt en våningssäng till dem som jag har så här pimpat en mass. Men du vet, små lampor och slinger och du vet, kuddar och som tyggrejer för. Det är som att krypa in i en helt annan värld. Så ska någon säga så här, men nu ska du gå upp och diska och fixa inför morgondagen. Det är liksom svårt. Det känns som att jag är tillbaka lite med storkillarna var små.
Ja.
När man så här, varje kväll så somnade jag och så vaknade man till, du vet, så här, vid 11-12 tiden och så här, Nanook, är du vaken? Mm. Den är jag lite tillbaka i.
Mm. Det är väl inte så jävla konstigt, tänker jag ändå, att så här, tröttheten kommer efter en sån stor ansträngning som en separation är.
Mm.
Alltså, länge lever man ju på adrenalin och bara så här, nu har jag bestämt mig, jag måste ha styrkraft, jag måste genomföra, jag måste få det här gjort. Och sen när man börjar landa lite grann, då kommer ju oftast både sorg och trötthet som ett brev på posten. Att så här, ja, nu sitter jag säkert här, nu får jag liksom andas och nu måste jag bara liksom få processar här. Det är, du ska nog lyssna på det där och sova.
Ja.
Och inte gå upp och hålla på och försöka så här, vara duktig mamma.
Nej, det är så mycket jag ska göra när de har somnat.
Mm.
Men så ligger man där bakom de små kropparna och så bara känner man så här... De vill också ligga olika sängar på kvällarna, så man så springer emellan som den lilla typ chefsslaven man är.
Mm.
Ja, nej.
Och, ja, men så att The Bear kan du med behållning titta på. Det är en jävligt fin serie. Och man blir också så här glad när man får sig en serie till livs som inte är skriven i det här liksom formatet. För det tycker jag man märker nu med så många serier, att det är liksom som att AI har så här, ja, vad gillar publiken? Ja. Vad har fått tittning? Vad
måste
fått
de få vara lite glada också?
Vi måste göra en analys.
Mycket krig liksom, och tråk.
Ja. Och så bara nej, det kommer liksom en serie som är så här, bryter mot allt det, och därför plötsligt så känns den så fräsch liksom. Det är långa så här närbilder bara på ett ansikte till exempel. Lite som min älskling Stiesel. Som ju också så här bröt mot allt. Man bara, tittar ens på det här och tycker det är bra? Ja, det gör jag. Mm. Ja, det finns liksom konst som fortfarande lever.
Mm.
Otrolig är den. Så titta på den, du kommer älska den. Du kommer också bli kär i denna lilla pojkspoling som spelar huvudrollen. Okej, tillbaks till skvaller. Nu ska du få delge. Vad är det för smaskans du har?
Jag vill ha en delning. Man måste ju också vara på visst humör för att tycka att det är kul med skvaller.
Mm.
För det man också insett efter alla dessa år i branschen, som jag sa innan, nästan allt är ju faktiskt sant.
Mycket. Jag kan säga så här, det kan ju du och jag säga, både egenskap av journalister och egenskap av liksom halvoffentliga nyllen. Att så här, Ja, ingen rök utan eld. Det är faktiskt väldigt sällan. Står det någonting så här. Men det jag kan säga så här, som jag tycker att har varit vidrigt och som har förändrats väldigt mycket med skvallerpressen. Därför att jag tycker om skvaller som är liksom oskyldigt. Där man skrattar. Där man får skratta med och åt någon. Och jag har inga problem att gestaltas. Däremot har jag haft...
Lite som 70-talsporr.
Ja, men lite grann så. Men det jag tycker det har varit vidrigt med de här snaskens tidningarna, det är att de har porträtterat kvinnor på ett liksom vidrigt sätt ofta. Och att man har förankrat liksom könsroller på ett skitigt sätt. Att när man porträtterar kvinnliga kroppar, de har ju varit mästare på så här, nu ser de ut så här, senaste beachbilderna.
Celluliterna som förstörde relationen.
Nej, men det är så här, hur man trycker upp bilder på någons liksom beach body. Som
mycket
inte,
kroppsskam.
Liksom, mycket, alltså de har ju verkligen jobbat hårt med
rynker, kroppsskam,
fulhet, så här.
Gammel, liksom, så här ser man ut egentligen, svullen alkis.
Och de är som vi-känslan, det vill säga hur jävla känd du än är så ska du inte komma undan. Du ska ändå hon har ändå hängröv så ni kan liksom... typ så här,
ja, precis. Så att ni behöver inte vara liksom sotisk på att hon går och lägger sig med Michael J. Fox. Det kanske inte är så.
Men liksom, det har de ju varit värdelöst vidriga, måste man ändå
helt
säga.
Vidriga. Och där tycker jag faktiskt att de har kammat sig lite.
Ja, där har ju ändrat. De har ju varit tvungna att hänga med. Det går ju liksom inte att bedriva den där typen av så här misogyni.
Ja. Alltså, ja, precis. Ja. Men, och då tänker jag lite att jag tycker att det är lite spännande att det har gått över lite till männen nu. Tre barn med olika mammor. Skådisen är Fredrik Hallgrens nya kärlek. Det skulle ju aldrig någon skriva om en man som hade barn med olika mammor för 10 år sedan.
Nej.
Utan då är det så här, Tilde Paula, 4 barn, många, många har snackat skit om mig. Alltså dels att man själv då får kommentera vilken inomstationstecken sköka man är. Mm. det behöver ju inte männen. Men det som jag tycker är ganska kul, jag ska även ta upp Pamela Anderssons osminkade fejsen.
Ja, det är ju spännande. Det har väckt väldigt mycket. De 2 senaste snackisarna i veckan, det har ju varit Läckbergs då placering på den här... listan över liksom bästa deckare genom historien.
Precis.
Vilket hon ser som en enorm revansch, och det har då skrivits liksom både en och annan krönika om detta. Lisa Magnusson skrev om det i Svenska Dagbladet till exempel. Hon skrev ju till Camillas fördel liksom, att det är märkligt att man inte bara kan ge henne någon typ av cred någon endaste gång.
Men det är svårt att ge Camilla cred för folk runt omkring.
Ja, det är ju otroligt svårt. Och jag tänker att vi kan också försöka diskutera vad det beror på. För att det är ju, tror jag, väldigt mycket så här jante, att hon vägrar att liksom förminska sig, och hon vägrar att stå tillbaka, utan hon är så här, hej! Hon är som ett barn som håller fram en teckning och säger, kolla vad fin den är! Det gör ju hon. Och det är man så här, men gud, det är inte smakfullt när någon som är liksom... När hon har gjort Isprinsessan eller vad hon har skrivit, då vill hon visa upp det här. Ja. Titta vad duktiga jag är. Mm. Och det, jag tror att det i alla fall det är det som jag stör mig på lite grann. Att man bara så här, men gud, gå inte med hoven. Du har redan 1 miljard läsare. Du har redan jättemycket pengar på banken. Du är ihop med en ung, jättesnygg kille som du är gift med. Du har redan liksom 4 jättevälartade barn. Du behöver liksom inte trycka upp det i ansiktet på mig. Förstår du? Det är det jag i alla fall
visar.
Vi som
inte känner så.
Men du känner inte så.
Jo, det känner. Men jag tycker att det är ganska intressant. Jag har svängt lite där. Det som du säger, vad är det som gör det så svårt att ge vissa människor erkännande? När man tittar igenom alla de här Läckberg-gate och liksom ändå ganska tunga röster som har liksom hackat på hennes stilistiska ådra och allt hon har skrivit, du vet.
Det tog också 0% självkritisk. Jag lyssnade på henne och Mia Törnblom. De är ju bästa kompisar och har då nu startat en relationslive.
Mm-hmm.
Så lyssnade jag på dem, för då får folk liksom kliva in och ställa frågor och så kommenterar de liksom olika relationsproblem. Roligt tag, tycker jag. Så det var underhållande.
Det snor vi.
Ja, det snor vi. Då är de ju båda två, de är ju besserwissers.
Ja, det är de.
Och jag tror liksom att, ska jag vara självkritisk, Det är liksom ett personlighetsdrag som är väldigt svårt för oss andra. Men jag har också drag av besserwisserhet. Absolut. Mm. Det är liksom det mina barn säger. Så här, men du är sån jävla besserwisser. Och det får jag höra från mina partners och vänner också. Så att, absolut, jag har det draget själv.
Tvärsäker.
Men jag tycker det är så osmakligt. Mm. Och, men sen tycker jag också att det är jävligt osmakligt. När man aldrig bara kan vara lite osäker. Att vara så här, nej men gud, jag vet inte om det här blev bra. Jag känner mig lite så här. För ingen människa är så där tvärsäker. Mm. Det är man inte.
Är inte.
Och speciellt inte när man är liksom 50 år. Då har man ändå landat i att så här, alla har viss typ av osäkerhet. Alla har liksom skavanker. Vi har karaktärsdefekter. Vi har grejer vi skäms över. Vi har saker som vi liksom inte är stolta över. Men inte Läckberg.
Jo, sin vikt. Hon har ju till sommarprat om att hon känner sig tjock. Att alla andra är fina i det utan
du,
hon.
Liksom jag vet ju att det skrevs ett annat manus i det sommarpratet. Jo, så men det känns ju lite grann som att hon anlitade en PR-konsult. Hur ska jag framstå som en särskilt mer skön människa? Jag säger inte att det är så.
Nej, men,
jag har mina misstankar.
Ja, men hon kanske tycker att hon är så lyckad. Du vet, hon är liksom, allt går bra,
hon
allt hon rör vid
det
guld.
Hon är ju det.
Men hennes
det är liksom
män avgudar henne. Hon har fått den fetaste revanschen i svensk kvinnohistoria nästan.
Men vad är det för revansch? Hon
ja,
har ju alltid varit
själv.
Lyckad.
Ja, men inte...
Sen hon började skriva sina böcker och de började sälja som smör.
Det är sant, det är
så
sant.
Har hon ju liksom varit...
Hon har formaterats till...
Ja.
Från en ful ankung.
Det är liksom
till,
inte charmigt längre att hon ska vara någon slags underdog.
Nej, det är sant.
Det är liksom
sant.
Lite det problemet jag har kunnat känna med Cissi Wallin också. Att så här... Nej, men du måste omformulera blicken på dig själv. För nu är du ingen så här fattig ung tjej längre. Utan så här, nej, du råkar ha blivit väldigt förmögen. Visserligen genom ingifta pengar, men ändå. Det är liksom en snubbe som har flera miljarder och hon är en del av den familjen. Alltså det är en enorm klassresa som äger rum faktiskt bara genom... Att de här pengarna finns med i bilden. Och helt plötsligt har man liksom en maktposition. Man kan inte hävda att man är någon slags underdog som det är synd om. Och det gäller ju Läckberg också. Det är svårt att vara liksom en underdog. Och nu när hon dessutom har fått det här erkännandet. Ja, men då är det ju så här. Vilka är det som är emot henne? Det är i stort sett typ Leif G.W. Persson och min pappa.
Ja, men
det,
de är emot alla. Så det
och de är emot alla. Så det är inte heller något att ta personligt. Nej, eller känna att så här. Jag måste slåss mot haters. Sen kanske hon får jättemycket hat. I don't know. Men jag tycker det verkar mest när man är inne på hennes konto som att hon får jättemycket... Applåder, hurra, runt, det är blommor, det är liksom hyllningar, ja. Det är så här, det är topplister, placeringar. Bara det borde ju vara liksom...
Men det kanske är liksom, jag tänker att för bägge de kvinnorna så är det väl någonting som har varit deras drivkraft, att vara underdog.
Ja. Att men, skriva med hämnd liksom.
Precis, att, ja. För det har hon ju, om man ska se på Läckbergs liksom utveckling senaste åren så handlar det otroligt mycket om hämnd.
Mm.
De här kvinnorna får nog, antingen går de ihop eller så gör de liksom på egen hand. De mördar, de skändar, de liksom styckar. Det är så här, motherfuckers, right back in your alley. Och det är klart att det är genidrag. För att, vad ska man kolla, millennieböckerna. Det är de som har sålt mest av alla böcker typ i hela världen.
De var också på topplistan ska sägas. Och Henning Mankell.
Precis, och mycket av deras böcker går ju ut på, ja men Henning Mankell, såhär voodoo-mord, människor som mördar på grund av rasism, människor som övergrepp, bla bla bla. Dysfunktionella kvinnor och män som vill ge igen.
Utsatta människor som
precis,
liksom,
och de har ju ingenting att förlora. Och det är väl det som Läckberg kanske, hon kanske vill, vad ska jag säga, identifiera sig lite med att såhär, jag är en outsider, jag har ingenting att förlora.
Ja.
Ni jävlar.
Ja.
Men så tittar man på hennes privilegierade liv, det blir lite så här. Och lika med Cissi Wallin, jag tror att det är svårt att släppa taget om det bara.
Ja, och en identitet som man har format och burit på.
Ja.
Nej, men jag är ju så här, jag
och det
ju...
behöver inte vara såna grejer. Man tänker så här, när Bobo säger, men du är inte bra på fotboll, mamma. Jag bara, jo. Alltså jag spelade fotboll, ja. Och så hittade jag på lite sätt typ 19, kanske var 17 då. Ja, men jag liksom, nej men jag är liksom, jag var så bra. Jag spelade liksom ganska hög elit och så här, jag vill ha den bilden av mig själv.
Mm.
Jag är liksom, jag var proffsfotbollsspelare. Och det kanske inte så här, det kanske inte är så utsänt till världen som Camillas och Cissis liksom anomali, man ska säga, där de vill vara i sin lilla hörna. Ja, men jag tänker så här, som AI-killar eller killar som sitter hemma och spelar de dagarna. Det kan man väl få vara, men då måste man ju också acceptera det. Sen kan du inte gå ut på krogen och tro att du ska få de hetaste brudarna. Om man ska vara liksom outsiders, hon... då måste man vara kvar där. Men det är också där. Som att
Camilla, och där känner jag igen mig också. Att, alltså, så här, det är liksom ett drag som vuxna barn har, att man har väldigt svårt att ta kritik. För att Camilla har ju ganska tidigt sagt att nej, men jag vill inte tillhöra någon jävla fin kultur. Jag har inte läst liksom litteraturhistoria på universitetet och gått Biskops Arne, utan jag har bestämt mig för att jag vill skriva för den breda massan.
Well done.
Du har gjort det med den äran, och du skriver liksom lättbegripligt. Det är enkelt att följa med. Du är en jävla historieberättare. Det finns ju massor i hennes författarskap som är liksom skapat för.
Det är som Emma Hamberg, du har hittat.
Men det är så jag skriver för
formen.
Vanliga människor. Ja, geni. Man kan liksom urskilja vem, att det här är hon som har skrivit. Man har hittat sin ton. Problemet är ju att hon inte då står ut med att någon, förutom hon själv, säger att det här är inte fin kultur. Då blir hon galen. Då vill hon liksom bli erkänd. Hon vill ha typ ett Nobelpris. Var inte hon en av dem som var drivande bakom det alternativa Nobelpriset? Liksom att säga, hon ska fan mig ha då ett Augustpris. Hon ska fan ha det här erkännandet. För att hon har sålt så många böcker. Det är så många som älskar henne. Och det är därför hon själv då tycker att det här är det största som har hänt i hennes liv. Att hon har hamnat på den här internationella då. Om det var tidningen Times. Som ju anses då vara liksom verkligen ett sällskap finkulturella kritiker som har valt ut hennes bok. Så att liksom äntligen får hon den här... i det här otroligt. Erkännandet hos finkulturen. Ja, men det är liksom så här, där är hon ju liksom någon typ av dubbelmoral, att hon säger jag vill inte tillhöra någon jävla finkultur. Jag skiter väl i Svenska Akademin. Och sen å andra sidan så blir hon helt galet glad över att
men
få
inte
det
alla
erkännandet.
Så. Ta Alex Schulman till exempel. Ja, ja. Men det är klart att så här, om man har tänkt att man aldrig ska få komma in i finrummen och så får man det, som att folk pratar om att men Alex Schulman kanske kan om 10 år kanske kan bli invald i Nobelkommittén i litteratur, bla bla bla. Snacket går ju. Det är klart att det är helt otroligt kittlande. Ja, men lite som den här boken som du läser om den här franska unga killen som har skrivit.
Edouard Louis, ja.
Precis, som har skrivit 4 böcker som är så här, homosexuell. Från en,
liksom, jo, men han har ju aldrig för fan gjort anspråk på att skriva en deckare som ska sälja hos den breda massan. Han har ju redan från början bestämt sig för att jag ska vinna Nobelpriset. Alltså, jag kommer aldrig ge ut något snask eller slask.
Det är som men att Lasseman i Arvingarna skulle säga så här, varför får jag inte Polarpriset? Är det?
Ja, alltså så här, att man redan från... Och jag tycker liksom inte att det ena är på något sätt har betingat större eller högre värde än det andra. För att liksom att kunna tjäna pengar på sitt skrivande är i sig en enorm jävla bedrift. Det vet alla som har författarambitioner. Att så här, för det första, ett, är det liksom så jävla svårt att bli publicerad. Men det är ännu svårare att få någonting publicerat som du dessutom blir rik på. Jag älskar henne, men jag blir liksom inte klok på henne. Nej. Jag tycker att hon är en jättefascinerande kvinna som liksom har tagit sig fram med en sån enorm stark kraft. Men det jag så att säga stör mig på, det är den här, det här stråket av besserwisser. Och det var ju det som var roligt också i henne och Mias podd. För då var en tittare eller en lyssnare som skrev in till liven och var så här: vad ska jag göra med en partner som alltid vinner argumentationerna? Och då sa Camilla att liksom, ah, det är precis så det är med mig och Simon. Det är jag alltid som går som vinnare ur liksom, alla diskussioner, och Simon blev galen på det. Och då gav Mia faktiskt ett ganska bra råd. Att så här, om man hamnar med en person som är väldigt verbal och väldigt snabb, då ska man bara säga så här: du, jag vet inte riktigt hur jag känner i den här frågan. Jag måste avvakta en stund. Du får vänta. Vi kan inte prata just nu mer om det här. Så jävla smart råd. Att man liksom inte ska stå och bjäbba med någon som redan är tvärsäker på sin sak.
Som du och Micke.
Nej, men jag, det är väl, i vårt fall är det väl liksom... Alltså jag är en verbal person. Och
du kan
han
inte spela.
Är, nej, men jag kan inte spela. Och det är liksom... Han skulle nog må bra av det tipset att så här... Okej, jag hör vad du säger. Stopp, jag behöver tänka på det här. Jag behöver processa det. Jag återkommer i frågan. Det har man liksom rätt att säga. Så det tycker jag var ett väldigt bra råd. Men det var ju liksom helt givet att det är hon som sitter och är en Messerschmitt,
ja,
i relation till Simon.
Precis, men vad tror du folk tror om dig och Micke då, och mig och Mattias exempel? Tror du om att det är killarna som vinner?
Jag vet inte, jag tror inte det är så tydligt. Vi är inte heller lika transparenta i våra relationer och hur vi speglar liksom våra relationer. Camilla och Simon är ju väldigt offentliga. Ja. De har ju liksom valt den vägen att de i stort sett lägger ut content varje dag om sig själva och sin relation. Och de är inne och likar varandras bilder och sånt där.
Jag menar bara att det man måste ha med sig, om jag vill ta upp någonting som jag tycker är spännande att prata om och tar upp det med dig, då oftast har ju du precis läst samma sak, så att det liksom blir ganska givet att vi har olika liksom känslor, tankar och ingångar. Annars så kan ju du vara så här, ja, men du kan röra dig i det gränslandet och därför komma med bra åsikter. Men oftast när jag är uppe i varv och ska berätta någonting för min partner till exempel, så är det ju ett ämne som han liksom står helt utanför.
Mm.
Och då kan jag ju säga liksom, mamma, det var 1922 och då dödade Curry Mooney Manny Mooney. De har liksom ingen aning. Så att det blir också att man är så tvärsäker då, för att man är precis inne i det där och har läst på om det där. Då är den andra helt chanslös. Och då får man ju inte, som du säger, så att det är en intressant liten föreläsning. Jaha, nej, det trodde jag aldrig. Nej, men det måste jag få kolla upp lite innan jag svarar.
Mm.
Men det är ju svårt att vara så storsint i en diskussion.
Ja.
Det kräver ju övning, som allt annat liksom.
Och jag menar, handlar det om liksom att man vill framföra någon form av klagomål? Eller så här. Vet du, jag tycker faktiskt inte att det är okej att du gör så här. Och så har man 14 argument.
Ja.
För varför man känner som man gör.
Mm.
Det kan ju ändå vara så att den andra personen liksom inte ens har hunnit uppfatta att det här har varit problematiskt, eller att den andra personen ens har börjat fundera över och säga, nej, men jag tycker inte alls att det är problematiskt. Alltså, i ett föräldraskap så kan det liksom handla om, ska barnet få äta godis på andra dagar än lördagar?
Mm, mm, mm.
Och jag skulle kunna ha liksom, min hjärna bara tänker ju direkt i försvar för min ståndpunkt och åsikt. Och liksom Wille Crafoord har liksom övat mig i 5 år på argumentationstekniker.
Ofrivillig argumentatör.
Ja, nej, men liksom ingen älskar att munhugga så mycket som honom. Och det är hans stora hobby och intresse. Och det är liksom, det är ovillkorligt för att ens vistas kring honom. Alltså man bara måste munhugga, så det är jättekul. Men det kan också vara pissjobbigt. Att man säger, nej, men jag vet inte vad jag tycker om det här.
Och jag behöver faktiskt inte tycka det. Det. Man kan bara vara jävligt övertygande.
Ja, man kan bara vara väldigt övertygande. Och det handlar liksom inte heller om att lyssna in den andra, utan det handlar liksom om att vinna en match.
Aha.
Så att
du är en motståndare.
Ja, du är en motståndare och jag ska lyckas övertyga dig. Och det är liksom inte det egentligen en parrelation ska handla om.
Nej.
Utan det handlar ju om att man ska nå någon typ av samförstånd. Att så här, kan vi försöka hitta ett sätt att se på det här liknande? Eller kan vi kompromissa oss fram till något som är mitt emellan? Eller så här?
Det var inte hans starka sida. Det är inte intressant för argumentatören.
Nej.
Nej, det är inte det.
Nej.
De vill bara berätta, det här tycker jag.
Ja, så här är det.
Mm. Och sen så kan de bara lämna en så med hängande.
Och så käke. Tycker jag faktiskt att Läckberg är ganska mycket. Hon och Wille är ganska lika. Det är så här, hon tycker en grej och då är det så.
Mm.
Anna Wahlgren är en bra person, punkt. Och då ska hon liksom trycka in det i dina och mina skallar till sista droppen. Om hon så ska skamma oss för att vi liksom har publicerat oschyssta grejer på en gravsättning. Alltså, hon skyr inga medel för att få oss att ändra oss i den här ståndpunkten.
Nej,
det är det jag har svårt för. Det är Wille Crafoord-talent.
Det är tortyr. Jag kan till och med dropptortyr.
Nej, men nog om det.
Hur som helst, jag ska börja nu med dels det här med skvaller och sen ska jag börja med en ny liten vignett om du vill vara med på den.
Ja, spännande.
Veckans romantiker. Jag kommer alltså ta upp män som jag läser om i social media.
Ja, och sen social media är ett jävla gammal uttryck. Social media.
Det är sociala medien.
Ja,
och sen ska du då säga bu eller bä.
Känna.
Om det här känns autentiskt och om att vi skulle vilja byta plats med den här kvinnan.
Yes.
Är det roligt?
Mm. Berätta mer om ditt inslag här, romantik.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så romantiken här.
Ja, men jag har ju några par som jag följer, ja, som jag vill på något sätt, jag vill hitta,
vill sätta dit dem.
Det kanske är någonting.
Det står inte ut med att de är så härliga.
Nej, men så här, jag vill hitta det där som det blir efter separationer ibland, men han var sexmissbrukare eller
han är galen. Ja, jag fattar. Jag kan hjälpa dig. Jag ska analysera. Jag ska gissa friskt.
Ja, men samtidigt så gillar jag ju de här paren. Det är bland annat Pierce Brosnan då.
Ja.
Ja.
The name's Bond. James Bond.
Du vet att han var eviga
vecka
Pierce Brosnan. Pierce Brosnan.
Den forne Jens Bond-skådespelaren. Alltså, ja. Så många övriga roller som har varit stora har ju faktiskt inte han gjort. Men han har etsat sig fast på näthinnan och är ju att betrakta ändå som en liksom, stor Hollywood-kändis.
Absolut. Och nu har han ny och kommit i någon ny tv-serie.
Han är ihop med Keely Shay Smith från 2001.
Precis. Och det nu ser han mer och mer ut som en så här, liksom, åldrad näbbmus.
Ja.
Men i var eviga bild så är de här vackra sönerna, det är närbilder på honom, det är bilder på olika liksom, tropikanska öar, grekiska öar där han står med handen för hjärtat och beklagar bränder och hit och dit. I mean, he's the good father and the good husband. Det är liksom, det är gamla bilder på han och frun där hon är råhet och han också. När hon står på någon strand och hon liksom är lite sexy och han tittar på henne som att hon var så här, the goddess.
Mm.
Det är när han försvarar henne, när folk har kallat henne för tjock. Då går han ut i genmälen. Liksom, han avgudar henne liksom, på ett sätt som sällan har skådats.
Mm.
Jag försöker ju hitta då en spricka i kristallen. Men då dyker det här. 60 roses for my brown-eyed girl on her 60th birthday. Forever happy and blessed was I to be sitting here when you walked around corner early one morning in Cabo San Lucas. Och så har han köpt så här 6000 rosor och hon är så supersnygg. Han håller om henne och liksom det tar aldrig slut. Och det, liksom, och det är det här, nu kommer det som är geeky.
Mm.
Man har aldrig sett dem i stort sett på en enda bild. De har inga vänner som de sitter och käkar middagar med. De är antingen med varandra eller med barnen.
Mm.
Och då undrar jag så här, är det här förutsättningar för att man ska kunna liksom avguda varandra i så här många år? Att man typ isolerar sig från omvärlden i någon så här Cyrano de Bergerac-komplex?
Jag kan bara säga så här. De par som jag känner som har levt länge och som fortfarande betraktar sig själva som lyckliga.
Ja.
De har ju lite den där äran. Alltså,
de gör
allt Olga sa så här, hon hade lyssnat på en varg söker sin podd. Och så hade hon fått höra liksom, jag tror att det var Liv Strömqvist som hade pratat om kärlek, att det är lite grann som att kliva in en sekt. Att man på något sätt, hela grundförutsättningen för en kärleksrelation, det är att man på något sätt skriver under ett kontrakt där man tycker att du är bäst i hela världen. Och den andra personen skriver också under på det. Ja, du är bäst i hela världen. Du är snyggast, du är sexigast, du är bäst. Du är liksom ja, men så här, nej, men det är ju, alltså så här, en kognitivt liksom, närvarande person fattar jag, det är inte sant. Det finns massor med människor som är lika snygga och det finns massor med människor som är precis lika bra och fantastiska som du. Alltså du är utbytbar. Men ändå i en kärleksrelation så är det som att man går in i den här föreställningen, alltså den religiösa föreställningen, om man säger, det är vi. Vi har bestämt oss för det. Jag har bestämt mig för att tro att du är den bästa för mig. Och den så här lite religiösa känslan får jag när jag tittar på Pierce Brosnan och hans fru. Liksom. Det spelar ingen roll att andra människor tycker att hon liksom inte matchar honom utseendemässigt eller framgångsmässigt. Så här. Utan han lever ju fortfarande i religionen Pierce Kelly och gör det så starkt. Så att liksom han är orubblig i sin tro på. Mm. Och lite grann så är det ju faktiskt med vänner också. Uh-huh. Att så här, när man i ettan eller tvåan bestämmer sig för att du är min bästis, det är ju samma jävla tro som måste till för att man faktiskt ska bli varandras bästisar. För att det finns precis lika många underbara, härliga små människor som man kan bli bästis med. Det visar ju sig inte minst sen om man flyttar med tvång. När ens föräldrar bara, nu ska du byta skola, och då hittar man ju en ny bästis. Det är liksom inte så att du kommer gå under eller så. Men det är den där tron på att den här relationen är så jävla viktig för oss. Vi blir bättre tillsammans. Och det var liksom det jag tror att vissa människor har liksom en starkare så här grundtro på kärlek. Och jag kan ju bli extremt fascinerad, för jag är helt desillusionerad. Alltså jag har aldrig ens tänkt att jag ska kunna leva i en parrelation. Jag har aldrig velat gifta mig, jag vill absolut inte liksom... Jag levde särbo jättemånga. Du har ju mycket, mycket större tro på liksom familjen. Du är ju verkligen som en sån här liten familjekristdemokrat.
Ja, men varför är jag inte... I don't have a ring.
Nej, men
finger.
Inte i dina tvåsamhetsrelationer. Du tror på familjen, men du tror inte på kärleken. Det är i alla fall min grund, alltså, känsla av dig. Att du är så här, män är typ lite lägrestående varelser. Jag och mina best pals, the girls, typ. Men att du
fast
din
det
man
så,
skulle
men
vara...
Så var det ju inte från början, såklart. Han var ju min kung. Han var, liksom, han var ju min Jesper Parnevik. Ja. För Mia Parnevik och Jesper Parnevik, de är så här,
typiska sådana.
Jo, men de är så beyond. De går inte ens att ta med. Som jag sagt innan, som till exempel Alex och Amanda Schulman. De är också orubbliga i sin tro på
att det
sin parsamhet. Ja. Mm. Och liksom, jag tyckte... Alex skrev en sån otroligt rolig krönika att man kunde då man kunde göra ett test och se om man var en icke, om man var för auktoritär förälder. Han var så här, men snälla, ge mig tester där du är för icke auktoritär.
Mm.
De ska inte få kolla på sociala medier. Kan vi få bara sätta igång ett prat? Okej. Okay. Alltså ingenting. Man står
man har
inte
ingen resiliens.
Man står
inte emot någonting.
För någonting.
Nej.
Och liksom, jag tror att de flesta idag i samhället är så.
Ja, fast inte när det gäller såna kärleksrelationer som folk obviously gör slut. Mm. Men det handlar kanske om att det är snarare så också att vi har inget motstånd mot lockelser. Alltså att vi har fostrats till att vara liksom konsumistiska i vår syn på kärlek. För jag tänker att så här, den här lojaliteten, du och jag var ju föreläste i Lilla Edet. Mm. Utanför Trollhättan, om att vara anhörig på den nationella anhörigdagen i fredags. Skitfin föreläsning. Men då
men
hade vi liksom uppdaterat listan lite grann med så här medberoende drag. Mm. Vår lilla slideshow. Och då är ju ett av dragen alltså överdriven lojalitet.
Mm.
Så är det ju liksom rädslan för att bli lämnad, rädslan för att leva ensam. Den är grundläggande hos alla som utvecklar medberoende. Det är därför man slår knut på sig själv, vänder ut och in på sig själv. Därför att liksom... ingenting är mer hotfullt än att inte få vara tillsammans med. Alltså, jag vet att jag inte klarar mig själv. Och hos mig så vet jag ju att det är en rädsla som grundades i mig redan när jag var liten. Att jag på något sätt var tvungen att klara mig själv trots att jag inte hade färdigheterna att göra det. Alltså att man lever med någon typ av så här brist på vuxna människor som ska finnas där och guida en. Och så gör de inte det. Så att liksom det är som en, ett moment 22. Jag vet att jag klarar mig själv jättebra. Det har jag alltid känt. Samtidigt så är det liksom som ett litet, litet barn i mig som är så här, släpp inte taget! Det är det farligaste som kan hända, liksom. Mm. Och det är ju skitmånga. Alex Schulman är ju verkligen ett vuxet barn, så det kan man ju förklara honom. Och sen, den andra liksom, så är det ju ofta när man har en vuxen barnproblematik, att man blir liksom på det ena eller det andra hållet. Överdrivet lojal eller överdrivet konsumistisk. Att man inte vågar lita på någon, så då bara gör man slut och så blir man ihop igen och så gör man slut och så blir man ihop igen och så bildar man, gör man om och försöker hitta rätt och göra rätt och så här. Och det, så det är liksom bara två sidor av samma mynt, tror jag.
Mm. Men det är också det att bli vän med sina triggers. Det är ju som, ja, men jag var hos Sandra idag då och vi pratade om traditioner.
Mm.
Och hon undrar sig, varför är det så viktigt för dig med julen? Varför är du en sån julis? Hon bara, jag är inte alls det. Jag har ingen prestige. Utan jag kan käka liksom någon frukost med mina söner. Och sen så åker de med sin pappa. Och där kommer de ha det så bra. Alltså jag är övertygad så här, come what may come. Mm. Liksom, alltså ska man säga, en inte fatalistisk grundsyn, men lite så här... Ja, men vi får, det som blir bäst just då är ju det vi får anamma. Ja. Att man, liksom, man släpper egot och ser så här, ja men då kanske det blir bra så här det här året. Och jag förstår att det går att göra det.
Mm.
Men när jag ser mig själv då att jag ska sitta på julafton. Nu har jag ju bokat då det här tenniskröket över julafton.
På du sa att du inte skulle göra det på julafton.
Jo, men nu har jag gjort det.
Aha.
Nu kände jag så här, gud vad mysigt. Så åker jag dit med alla barnen. Och sen så kan vi gå och äta en julmiddag och åka lite skidor. Det behöver inte bli så prestigefullt.
Så roligt, jag tror att det här är ju prestigefullt.
Ja, det är det här jag försöker lära känna mig själv. Men då, det här är för mig, då kändes det genast mycket bättre. För då har jag en plan. Och då har någonting precis, den här ångestreduceringen, precis som någon vill ha flaskan då och reducera sin ångest, eller drogerna eller vad det handlar om, då har jag fjällhuset. Och då vet jag så här, där kan jag gå in, där jag trygg, kan stänga min dörr, din miljö där jag känner mig trygg och harmonisk. För så är det ju i fjällen, det har vi kommit fram till att jag ska ju flytta. Så om det finns någon skidåkare, Jon Olsson, nej han har träffat någon ny nu.
Nej, där är du kört.
Där är så kört. Och för mig är det som att sitta och prata med någon. Det är ett annat språk när hon säger, ja men vadå, det är väl mysigt, då kan ju du åka hem till någon kompis eller alltså alternativa jular. Och för mig är det så här, men sätt mig hellre på ättestup, alltså putta ner mig. Och så tänker jag, är det här föreställningarna om mig själv? Eller är det verkligen att jag känner så här? För jag kan ju inte ta för givet om jag och Mattias inte ska fira ihop med barnen. Jag kan ju inte bara kidnappa barnen och dra till tenniskröket och så låsa. Det går ju liksom inte. Men då har jag min plan och då känner jag mig trygg. Och då tror jag så här, då försvinner min freeze. Eller flight. Utan då har jag en plan. Och då kan jag utgå lite som att här, sitta i Sparta inlåst. Då kan jag börja smida planer och då kan jag ju ta emot liksom någon annans åsikt eller tanke att så här, men då kanske vi kommer upp senare eller då är du där först med barnen så är jag med farmor och farfar. Men att stå liksom, att stå på så här öppet fält och sen någon bara och nu är det liksom, nu är det slagfält. Då hamnar jag i freeze.
Och jag tycker inte det är dugg konstigt heller. Alltså jag tror inte man behöver överanalysera det. Om man tittar på ditt liv med så många barn och så många viljor.
Så många döda släktingar.
Ja, just nu så har det liksom också så här skett stor rockad sen din pappa liksom inte är med i bilden. Du och din syrra, liksom det är också en liten paus eller vad man ska kalla det för där. Det är klart att du har ett behov av att kunna skapa någon form utav jul som du kan ge dina barn på något sätt.
Jag älskar också
julen. Du älskar ju det och, det och du är precis liksom lever ditt första år som nyseparerad. Det är väl jättebra att redan nu göra en plan för det, att man inte känner att man glider in där. Det var en lyssnare idag, vi sände beroende det sista avsnittet som var en direktsändning. Man kan lyssna på det på Sveriges Radio Play-appen om man känner för det. Det var en så gullig farbror som ringde in och berättade liksom så här, man ska överleva sitt första nyktra år. Och det handlar ju liksom jättemycket om ett sorgår, för man måste fira den där första nyktra julen och den första nyktra påsken, och man tror liksom att det man inte ska klara det. Det är ju precis så det är när man har separerat också, att man, så här, man ska liksom nyorientera i alla liksom årstidernas skiften, nya rutiner, nya traditioner på nya platser. Alltså det är jävla mankemang, alltså det är sjukt krävande ju att göra det liksom, och det är jävligt smärtsamt, och det är så här, precis när man är som svagast ska man då försöka så här, men jag gjorde en grej och det är så jävla tacksam.
Det var ju inte så att förra julen var superharmonisk heller.
Nej, men jag gjorde en grej, för jag trodde också att jag var så här, nej men jag måste styra, för det är också ett kontrollbehov du har, och det önskar jag faktiskt att du hade kunnat släppa på. När jag och Micke hade en årslång paus i vår relation, då hade jag just en sån där jul när jag var så här, jag orkar inte med att det ska vara så här kaos, att han ska dyka upp här och vara full eller hålla på och tjafsa med mig om att han vill vara med och han vill träffa barnen, fast jag anser att det inte är lämpligt att han ska göra det just nu. Så då bara bestämde jag mig för att fira jul hemma hos min bästis Jossan. Och hon var ju också liksom helt öppen för det. Och det är väl också det som är härligt när man har kompisar. Att säga, nej, men det är klart att du kan komma över hit. Och så firade vi, jag och... Då skulle Olga fira med sin pappa. Men jag och mellanpojkarna firade ju då hemma hos dem. Det var så jävla skönt att bara så här... Ja, jag slipper arrangera, jag slipper ordna. För det är också det, tycker jag, när man är nyseparerad. Att man bara... Nej, men jag orkar inte hålla på och laga någon jävla mat och så här, fejka något smile eller liksom...
Jag var hemma hos Jenny och Fredrik och firade jul förra
året.
Nej, när Nook och jag separerade.
Ja.
Det var också underbart.
Underbart bra grej att göra. Och också underbart att bara så här bestämma sig för det. Jag pallar liksom inte. Och, alltså jag är så tacksam över den julen. För det var så här, det är ett minne som vi alla har med oss. Och det blev så här, det var så jävla öppen, skön stämning. Så det har jag bestämt mig för att jag vill försöka åstadkomma när det gäller våra jular. Och det är alltid så. Det är alltid massa så här halvt som halvt udda, dumpade personer som är med. Vilket är så ljuvligt. Att det är så här, nej men nu kommer den och hänger med. Nu ska liksom, ja men så här, att det alltid är några halvkrisande personer som är med. Underbart.
Men jag tänker, det är det som också blev en sån magisk känsla. Att säga, Ossian är 21, Dante är 17. Även om Ilon firar med Emma för hon ska jobba, då är liksom två stora pojkisar. Och sen jag kan dela på att köra bilen, det är liksom, de är trygga och lugna. Det är ingen så här hetspelle som Ilon som ska, jag är maten då. Det är vi och Lillfrasse och Bobban. Och så tänker jag så här, just det, de har en pappa också. Det är som du säger, i en kris blir man ju ganska ego och självisk. Men det som är den stora game changer för mig, det är att snokfarborn är ju helt ointresserad av traditioner.
Ja.
Så han är ju liksom, ja, åk till jul, midsommar, ta dem typ på sportlov, gör vad du vill.
Nu kommer du inte kunna ha det så riktigt.
Nej, jag vet, och det är också jobbigt, men jag måste också ta reda på vad som är vad.
Men julen är ju också en väldigt bra högtid, för att så här, den har så många dagar. Man kan alltid, jag bestämde ju mig tidigt för att Olga får fira julafton med sin pappa.
Ja.
De har en jättetydlig tradition, den har alltid gått till på samma sätt. Det är jättemånga människor, det är väldigt lustfyllt och kul. Och så får de fira annandagen med mig.
Jo men älskar, då har ju du några andra ungar.
Jo det är klart, men det har ju faktiskt du också. Du har ju inte riktigt brist på barn.
Nej, men det är det jag tänker. Men så att, då satt vi pratade om det där, att hon ville då att jag skulle kunna tänka om. Alltså om du är bra, då kanske de kommer upp sen, eller så byter du vecka eller något sånt där. Och då, jaha, men... Att det är min skyddsmekanism att säga, okej, var kan jag trivas? Var känner jag mig trygg? Också geografiskt avstånd och snö. Ja, det är fjällen. Det är där liksom jag har mina lyckligaste semesterminnen och julminnen. Och då blir det direkt zitt. Och sen så tänker jag, nu har jag bokat det där. Och då tänker jag så här, men då vill jag att jättemånga ska följa med mig. Så om ni vill komma med mig... Nej, men då vill jag säga till Sasha, ska inte du följa med? Du är väl ensam i jul och sådär. Jag tycker ju om de här stora, härliga, bullriga jularna. Och sen har jag liksom inte riktigt matchats med någon partner som tycker det är samma. Det är ju faktiskt en dröm som jag har när. Att jag någon gång ska träffa någon som också tycker att det är kul att förbereda liksom midsommar och jul och traditioner och fredags liksom, ja men du vet, middagen och sådär. Någon som finner samma själaglädje i det. Det har jag aldrig varit med om.
Skriver du upp på din lista?
det gör jag. Nej, många punkter. Drömmar.
Affirmerar du på kvällarna?
Ja.
Kar med intresse för traditioner. Sökes. Av het kvinna.
Lång kar. Med snickar och matglädje.
Ja, kära lyssnare, vi ska runda här. Vi drar alltid, vi bara, det känns snabb podd. Det kunde vi absolut inte åstadkomma även idag. Jag måste vara fotbollsträna. Du ska fotbollsträna och jag ska också åka och hämta barn. Och puss och kram till er alla.
Puss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.